lyssnar till dagens evangelietext denna elfte söndagen efter pingst, som också är dagens predikotext ur Lukas 4, ordet lyder i Jesu namn. Jesus sade till synagogsbesökarna: utan tvekan kommer ni att vända detta ordspråk mot mig. Läkare, bota dig själv och säga: vi har hört allt som hände i Kapernaum, gör det också här i min hemstad. Och han fortsatte: sannerligen säger jag er, ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Jag säger er sanningen, det fanns många änkor i Israel på Elias tid, då himlen var utesluten i 3 år och 6 månader, och det kom en stor hungersnöd över hela landet. Ändå blev inte Elias sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarepta, i Sidons land. Och fastän det fanns många spetelska i Israel på profeten Elisas tid, blev ingen av dem renad, utan endast Naaman från Syrien. Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. De reste sig upp och drev honom ut ur staden och förde honom ända fram till branten av det berg som deras stad var byggt på, och ville störta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. Så lyder det heliga evangeliet.
Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Herre Jesus, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Genom dagens evangelietext uppfylldes en nytestamentlig profetia. En profetia uttalad lite tidigare i samma Lukas evangelium. Genom dagens evangelietext uppfylldes den profetia som den rättfärdige Simeon uttalade i templet, då Josef och Maria bar sin son till templet för att omskäras. Se, den är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken som blir motsagt. I och med de judiska åhörarnas ursinne i synagogan i Nazaret gick detta Guds ord alltså i uppfyllelse. Ett ursinne som till och med fick dem att driva Guds smorde frälsarkung, Guds enfödde son och Gud själv, ut ur staden. Judarna förde honom ända fram till branten av det berg som deras stad var byggd på och ville störta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. Allsmäktigt enkelt och okonstlat undkom Kristus det onda, vredgade människornas mordiska planer. Hans tid var ännu inte kommen. När vi hörde inledningsvis läsas att Jesus sa det till de församlade: utan tvekan kommer ni att vända detta ordspråk mot mig. Läkare, bota dig själv och säga: vi har hört allt som hände i Kapernaum, gör det också här i din hemstad. Kanske kunde vi ha väntat oss att Jesus efter sin informerande notis om att Jesaja-texten hade den dagen gått i uppfyllelse, att han då skulle ha spunnit vidare på evangelietråden. Han hade haft ypperlig chans att evangelisera vidare, kan vi tänka. Men nu är det skrivet att Jesus Kristus inte behövde höra någon vittna om människan, ty av sig själv visste han vad som var i människan. Skulle han inte det, han som är människans skapare? Herren Jesus genomskådade alltså de församlade människorna och såg deras högfärd och otro. I sitt gudomliga majestät valde han att konfrontera dem med ett budskap som väckte deras vrede. Trots att budskapet var sanning i kraft av att vara Guds ord. Jesus såg att detta i synagogan församlade folk förhöll sig till honom endast som till en son till en simpel timmerman. Men en snickarson som ändå verkade ha stor lärdom i den heliga skrift och var duktig på att göra tecken och under. Jesus genomskådade folket som tänkte att om inte denne snickarson skulle gå med på att hedra och upphöja sin hemstad med sådana tecken som han hade gjort i Kapernaum, då var han lika oerfaren i sin konst som en läkare som inte förmår bota sig själv. Ordspråket läkare bota dig själv skulle då ha haglat över härlighetens Herre, Guds enfödde son, som själv är Gud. En liknande hedelse av överste prästerna och de skriftlärda haglade senare över den döende Jesus på korset. Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung, han må nu stiga ner från korset, så ska vi tro på honom. Trälbundet i sin otro var folket oförmöget att se och inse att Jesus är Guds son som skulle frälsa sitt folk från deras synder. Som Guds son insåg ju Jesus hur denna episod skulle sluta. Att han skulle bli förd ända fram till branten av det berg som deras stad var byggd på och att människorna ville störta ner honom. Ändå tog Jesus till Guds ord där i synagogan. Herren som hade förbarmat sig över synagogsbesökarna och kommit för att också i fysisk gestalt närvara vid gudstjänsten predikade Guds ord både i dess stränghet men samtidigt också i dess ljuvlighet. Med eftertryck påminner Kristus synagogsbesökarna om att ingen profet blir erkänd i sin hemstad och hänvisade med två exempel till profeterna Elia och Elisa. Men genom dessa exempel hänvisade Kristus ytterst på sig själv. Trots att Nazaren Jesus var profeternas profet och predikade i sin hemstad, Nazaret, togs han inte emot av det egna. Utan skulle bli minst lika skamligt behandlad som Guds profeter överlag. På Elias tid sände Herren Gud en 3,5 år lång torka och hungersnöd över Israel som straffdom för avgudadyrkan och förakt mot Guds ord. I Israel har det funnits många änkor som skulle ha behövt hjälp. Ändå blev inte Elia sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarepta i Sidons land. Enligt Guds fria, nådiga och heliga vilja, beslut, gärning och ord hjälptes alltså en kvinna från ett land som i Gamla testamentet var förknippat med avgudadyrkan. Genom trons rättfärdighet i kraft av ett under som bekräftade Guds ord omvändes hon dock till levande Gud. Alla änkor ur Guds lagförbundsland som trots detta hade hamnat i händerna på en avgudadyrkande kung, kung Ahab, det lämnades ohjälpta. Så kom Herrens straffdom över hans egendomsfolk. Men en hednisk kvinna av hednisk härkomst bevisade Herren nåd genom att via Elia uppväcka änkans enda son från de döda. Då sade kvinnan till Elia: nu vet jag att du är en gudsman och att Herrens ord i din mun är sanning. På profeten Elisas tid åter fanns det många spetelska i Israel. Men trots det blev ingen av dem renad, utan endast Naaman från Syrien. Han var avgudadyrkare och en fiende till Israel och hade av en israelitisk flicka fått vittnesbördet om att profeten Elisa i Samaria kunde befria honom från hans spetelska. Inledningsvis blev Naaman dock vred och for sin väg när han hörde på hurdant sätt han skulle bli befriad från spetelskan. Naaman skulle nämligen tvätta sig 7 gånger i floden Jordan. Jag trodde att han skulle gå ut till mig och träda fram och åkalla Herrens, sin Guds namn, och föra sin hand fram och åter över stället, och så ta bort spetelskan. Är inte Damaskus floder, Abana och Parpar, bättre än alla vatten i Israel? Då kunde jag ju lika gärna tvätta mig i dem för att bli ren. Naamans tjänare fick honom dock på andra tankar när det påminde honom om att det inte var något svårt som Elisa hade bett Naaman om. Tvätta dig så blir du ren. Och det blev han. I tron på Guds nåd var Naamans bekännelse för Elisa klar. Se, nu vet jag att det inte finns någon Gud på hela jorden utom i Israel. Enligt Guds fria, nådiga och heliga vilja, beslut, gärning och ord botades alltså en spetelsk man som ursprungligen var en avgudadyrkare och en Israels fiende. Av Guds nåd omvändes Naaman till trons rättfärdighet genom 7 reningsbad i floden Jordan i enlighet med Guds ord. Alla som i Israel led av spetelska förblev ohjälpta på grund av avgudadyrkan och förakt mot Guds ord. På grund av spetelskan var de sjuka israeliterna utestängda från gudstjänstgemenskapen och skulle så förbli på grund av folkets uppror mot Guds ord. Guds ords orubbliga påminnelser som Herren Jesus gav dem som var församlade i synagogan förorsakade ursinne hos alla åhörare. Som konstaterat drevde Kristus ut ur synagogan i vilja att döda honom. Den gången lyckades det alltså inte med sina mordiska planer. Senare, då Guds tid var inne, greps Jesus, Guds enfödde son, och spikades fast på korset och dog en smärtsam död. Sådan ära och berömmelse har alltså människans så kallade fria vilja och allmänna religiositet. I oss själva har vi var och en del i att Kristus avrättades. I oss själva vill vi inte gå på livets väg, det vill säga befinna oss i trons lydnad på Guds löftesord, på Jesus Kristus. När vi hör det ju så klart och tydligt, Herrens ord, när han sade: ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna, fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar. Men det svarade: vi vill inte vandra på den. När jag satte väktare över er och sade: lyssna till ljudet från hornet, svarade det: vi vill inte lyssna. Eller älskar vi Gud av hela vårt hjärta, av hela vår själ, av hela vårt förstånd? Sätter vi alltså Gud och hans vilja först i allt vi gör? Det vill säga, genomsyras alla våra tankar, ord och gärningar av kärlek till Gud? Nej, vad hörde vi Guds ord säga? Hör du jord, se jag ska låta olycka drabba detta folk, frukten av deras tankar. Eftersom de inte har lyssnat på mina ord, utan har förkastat min lag. Se där vad vi förmår. Beror alltså vårt barnaskap och vår evighet hos Gud på egna ansträngningar hos oss, då är allt förlorat. Eftersom Israels folk inte ville lyda Gud drabbades det av olycka, som vi nyss hörde. Det måste därmed gå som det gick med änkan i Sarepta och syrien Naaman. Mänskligt sett såg det illa ut för dem. Men i sin nåd besökte Gud dem och gav dem tro och hopp i kraft av sitt ord. Änkan var inte bara utan man. Nu hade hon dessutom förlorat sin enda son. Men genom Guds ords profet fick hon sin son tillbaka från de döda och en övertygelse om att profeten Elia uttalade Guds sanna ord. Naaman igen hade dålig hälsa och höll på att dö i spetelska. Men genom Guds ords profet fick han hälsan tillbaka och övertygelsen om att Israels Gud är den enda sanna guden. Dessa händelser och berättelser tjänar oss på det rikaste sättet. För det första, där Guds ord och tro finns, där finns Herren själv. Liksom det var i vår evangelietexts synagoga. Men där stod Jesus själv för såväl Guds ord som tro. Eftersom alla de församlade föraktade Guds ord och stod emot tron. Och under dessa episoder med Elia och Elisa gav himlens Gud ingen sådan hjälp åt Israels folk som han gav åt de två hedningarna. Eftersom Guds egendomsfolk hade föraktat sin herres ord. Därför skickades Guds ords profeter till både änkan och Naaman, hos vem de kunde skörda frukten av Guds ords tro, den goda bekännelsen. Herren Gud säger därför: den som offrar lovets offer ärar mig. Den som ger akt på vägen ska jag låta se Guds frälsning. Som sagt, i tron på Guds löftesord gav både änkan i Sarepta och syrian Naaman akt på livets väg. För det andra, Guds enfödde son, det eviga livets ord, dog på Golgata kors. Allt verkade vara förlorat. Men så fick han nytt liv igen. Allt i enlighet med Guds ords löften genom hans profeter. I en av dessa heliga skrifter står det skrivet att Jesus Kristus var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Ja, Kristus utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Se, där har vi vår grund. Jesus har alltså inte bara dött för oss i vårt ställe för våra synders skull. Han har också segerrikt uppstått från de döda som den första av alla döda. Så att vi inte bara äger syndernas förlåtelse i hans blod här och nu. Vi som har del i Jesus Kristus ska slutligen också uppstå till evigt liv med honom. Men hur får och har vi då del i Kristus? På hurdant sätt vet vi hur och att vi har del i honom? Till ingen del genom att söka i oss själva och att av så kallad egen fri vilja och kraft försöka vårt bästa. Nej, vårt enda medel och vår enda källa att få reda på att vårt evighetshopp är osvikligt i Kristus är Guds ord, Bibeln. Där står exempelvis: alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Ty alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Därför konstaterar vi för det tredje, liksom syrian Naaman tack vare Guds ords löfte blev räddad från sin fysiska sjukdom spetelskan i floden Jordan, blir även vi genom Guds ord renade från arvsyndens sjukdom i det heliga dopets vatten. Även Herren Jesus själv blev döpt i Jordans vatten, så att den helige ande kom över honom. På samma sätt fick också vi den helige ande vid det heliga dopets stund. Ändå finns det så många som föraktar detta Guds ords glada budskap och skjuter det ifrån sig. Man resonerar i den sjuke Namans tankebanor. Varför skulle en anspråkslös vattenbegjutning medföra en så stor välsignelse som den helige andes gåva? Men så lyder Guds heliga ord. Kristus själv säger ju: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Och aposteln Paulus ackompanjerar: när Guds vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den helige ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Till och med vi kristna tvingas lyssna till syndens viskningar inom oss om att dopet är verkningslöst. Gode Gud, var oss därför nådig, så att vi inte blir som vår text synagogs besökare, överste prästerna, de skriftlärda och andra obotfärdiga svärmeandar som föraktar och hedar ditt heliga namn och ord och kör din nåd Kristus ifrån sig. För oss istället varje dag genom tron till ditt heliga ords grund, så att vi bevaras i ditt dopförbunds nåd tills du äntligen tar oss hem till dig i himlen. Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige andes delaktighet vare med oss nu och alltid. Amen.